I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com/acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast.
Nathalie Eriksson, författaren till Kvinnorna som äger börsen, lär oss allt vi behöver veta om att investera i aktier och fonder. Det blir ett grymt samtal om politik, ekonomisk jämställdhet och PR inom sociala medier. Jag heter Alexandra Reismar och du lyssnar på det fjärde avsnittet av Kvintervju.
Hej, vad kul att du är här.
Hej.
Att du ville komma hit. Nathalie Eriksson.
Ja.
Ja. Är det supernoga hur vill du att man säger Nathalie eller Nathalie? Jag vet att det kan vara superkänsligt.
Nathalie.
Nathalie, ja. Eriksson. Jag satt och pratade med min sambo igår om det. Jag bara, gud, Nathalie eller Nathalie, vad säger man?
Jag brukar faktiskt inte rätta folk så ofta, men jag vet att min mamma gjorde det när jag var liten och det var något upprop i skolan. Hon heter faktiskt Nathalie.
Ja, såklart.
Så det är mer noga för henne, tror jag.
Ja, men det är ju vi mammor som väljer namnet.
Exakt.
Det kan inte folk hålla på att säga fel.
Exakt.
Ja. Men du är här för att jag tycker att det du gör är så intressant och för att det är så långt ifrån mig som det går att komma. Du har skrivit boken Kvinnorna som äger börsen. Och för oss som inte har någon koll på börsen överhuvudtaget, vad är börsen?
Börsen är ju en marknadsplats, kan man kalla det, där bolag som är börsnoterade finns. Då kan människor köpa och sälja aktier, alltså en aktie är en del av ett aktiebolag. Så alla aktiebolag har aktier och då kan man köpa och sälja aktier på börsen. Mm. Och förhoppningsvis så tjänar man pengar på det. Och har man otur så kan man ju också förlora pengar.
Kan man förlora massa pengar.
Exakt.
Mm. när uppstod så här intresset för det här?
Jag tror att det har skett gradvis under de senaste åren. Jag har alltid tyckt att det är spännande med privatekonomi och framförallt för att jag har så mycket saker jag vill göra och då måste jag hålla koll på mina pengar så att jag kan göra det jag vill.
Mm.
Och sen tror jag att det successivt har växt fram just så privatekonomi, har en stark koll på det och investeringar och sådär. Så ja, men de senaste åren skulle jag säga.
Mm. Alltså det är ändå... Alltså, har du varit mycket när du var yngre med att du har varit en spara liksom? Eller är det en...
Både och skulle jag säga. Jag kunde vara så när jag var liten, det låter så nördigt nu att säga. Men som sagt, jag gjorde budgetar med min månadspeng för att jag tyckte det kändes kul att ha koll.
Ja.
Så, men det har gått i perioder, måste jag erkänna. Ibland har jag varit jätteduktig på att spara, men ibland har jag absolut varit den som har...
Ja, men nu när du nämnde det med månadspeng och så, för det är en fråga som jag tänkte ställa efter, eller lite senare, men nu när vi ändå är här, alltså månadspeng och så, jag tycker det är så svårt att förklara värdet i pengar för sina barn.
Mm.
Och som till exempel min dotter som tänker ju så här att ja, men när pengarna är slut kan man ju bara ta kortet.
Ja.
Och det är väl lite så jag har levt också, men jag tänker så här, månadspeng eller veckopeng, vilket är mest liksom det bästa tror du att ge sina barn för att de ska kunna fördela pengar och så.
Jag har ju inte barn själv så det blir kanske lite klurigt att svara på, men jag tänker att ju mindre de är, om man har ganska små barn, då kanske det är bättre med en veckopeng för att de kanske inte kan tänka så långt som en månad fram. Nej. Det är svårt att ha det perspektivet.
Ja,
men när man är lite äldre, kanske går i högstadiet uppåt, då tänker jag att då kan man ju få en månadspeng och så får man leva på den helt.
Men är det rimligt att få hela det här studiebidraget, barnbidraget tycker du?
När de är i sån högstadie, gymnasieålder.
Precis.
Hur mycket ligger det på nu? Jag har inte koll.
Gud, är det 1 och 3 kanske?
Jag vet att jag fick det när jag gick i alla fall gymnasiet.
Mm.
Jag tycker att det är rimligt, men då kanske man också får ha en diskussion kring vad det ska innehålla. Det kanske är svårt att klara av att köpa, jag vet inte, vinterkläder på de pengarna.
Nej,
men om man finansierar sin mobilräkning eller någonting annat som man ändå kan styra över själv, kan väl det vara en bra idé?
Är det en bra väg, tror du, att sätta sig ner från början med sina barn och liksom börja på budget där? Tror du att det är någonting som man liksom då tar med sig sen i livet? Att man förstår att de försvinner till de sakerna som man behöver?
Ja, men det tycker jag verkligen. Och det kan jag känna med saker som kanske då ens föräldrar har försökt lära när man var liten. Att vissa saker fastnade direkt och en del saker gjorde inte alls det. Men sen ju äldre jag blev så började saker falla på plats. Och jag förstod att men det var ju det här de pratade om hela tiden. Och så tror jag att det också gäller för pengar.
Mm.
Man måste börja nöta någonstans och sen så småningom så hajar de.
Mm. Det är lite som att städa, tänker jag. Så det är ju ingen som lär en att städa. Man säger ju bara såhär, städa upp eller typ ha koll på dina pengar. Man bara, men hur?
Verkligen.
Ja. Men så det tänker jag på när du skrev boken, för att du har väl skrivit den alltså för kvinnor, tänker jag, och kanske lite yngre.
Exakt. Framförallt för personer som kanske inte tycker att börsen är så antingen intressant eller som tycker att det känns svårt och krångligt. Sen så från början var tanken just kvinnor som kanske är runt 25-30 och uppåt. Folk som kanske har pluggat eller i alla fall har fått sitt första jobb och börjar få en lön. Att man då ska kunna spara och ta hand om de pengarna. Men sen har jag också sett att det är många äldre kvinnor som faktiskt hör av sig och skriver till mig. Vilket också känns kul men också lite tråkigt. För det beror på att många av dem upplever att de har en så dålig pension. Och att det inte är så långt kvar till pensionen. Så det är många yngre kvinnor men också en del som är lite mer seniora.
Just det som du sa med pensionen och så är en stor bot. Alltså varför män har ett större kapital att röra sig med är ju ofta för att det är kvinnorna som tar på sig föräldraledigheten, hemma och vårda barn. Och den lotten har ju liksom alltid fallit på oss kvinnor.
Verkligen.
Idag så finns det ju en möjlighet för män att dela med sig av sin pension till sina respektive som är hemma med barn. Varför tror du inte att det är så många som gör det, och tror du att det är för att det är liksom lite tabu att snacka ekonomi sinsemellan och ha en egen?
Jag tror att många tänker att i många familjer så är det ju fortfarande så att om det är då en man och en kvinna att mannen tjänar mest. Och då tänker jag att man tänker att ja, men okej, vi måste bara få in så mycket pengar som möjligt, så därför tar kvinnan lite fler dagar. Och det kanske låter som en bra idé på kort sikt. Och jag har hela tiden känt inför den här frågan att jag vill inte moralisera och se till vad andra ska göra. Men jag vill ändå att man ska vara medveten om att okej, jag gör det valet så kommer det kunna påverka mig framåt. Eller det kommer att göra det. Och framförallt om man skiljer sig, vilket ju tyvärr många gör. Då kommer man också ha varit den som har kanske offrat lite väl mycket. Och får inte ens igen det i slutändan.
Ja, men exakt. Också så tror jag att det är många som är kvar i dåliga förhållanden på grund av ekonomin. Att så här, nej, jag har inte råd att liksom dra härifrån.
Verkligen. Och det där, det är så jäkla hemskt. Och det blir extra tydligt kanske på viss, dels kanske familjer som inte har så mycket pengar som innan. Men också i Stockholm exempelvis, där det är så dyrt att köpa en bostadsrätt.
Mm.
Och nästan omöjligt att hitta en bra hyresrätt. Och att då sitta där med kanske barn och hus och bil, vad det nu kan vara. Och vilja skilja sig men inte kunna, för att man inte ens har någonstans att flytta till.
Mm.
Det är inte, liksom, man kan ha ett helt okej jobb, men steget dit är ändå ganska nära. Det är många som sitter i den situationen.
Mm.
Så det är jäkligt viktigt med...
Ja, men exakt. Det är ju en ganska stor del av att få vara jämställd som kvinna, tyvärr. Men varför tror du att det är till allra störst del män som har koll på börsen, som investerar i aktier? Och vad tror du är en bakomliggande?
Jag frågade faktiskt en av kvinnorna som är med i boken kring det här, och då sa hon att generellt sett så har ju män varit de som har mest pengar, och har man mycket pengar då kanske man har ännu större incitament till att faktiskt investera dem bra.
Mm.
Så jag tror att det kan vara absolut en faktor. Sen så har ju liksom hela bankvärlden historiskt sett också bestått väldigt mycket av män, och då kanske kvinnor känner sig exkluderade. Sen så är det ju så att många, oavsett kön, känner att börsen känns väldigt krånglig, för det är ju komplext, men att lära sig grunderna är ju inte lika svårt som man kanske tror.
Nej.
Men det är mycket termer som kanske inte gemene man känner till, och då känner man sig avskräckt och vågar inte riktigt lära sig mer.
Nej, och det var därför du skrev boken, tänker jag.
Exakt.
Ja. Och det är ju också, jag tänker så här, tror du att kvinnor överlag skulle komma närmare jämställdhet om fler lärde sig alltså hur man placerade sina pengar på ett strategiskt sätt?
Ja, jag tror både att placera dem långsiktigt, men också att våga ta betalt, att våga liksom veta sitt värde, och att inte kanske vara den som exempelvis då ger bort alla sina eller som alltid vabbar och sådana saker. Det är så mycket olika delar som spelar roll. Mm. Men att ha en bättre privatekonomi skulle göra så stor skillnad för många kvinnor.
Ja, fattar. Jag tänker också på det själv. För jag har varit så himla dålig på att alltså, spara och tänka framåt. Och
som
så
man lever är.
Ja, man lever ju liksom nu och sen så sitter man där sen kanske. Och
verkligen.
Bara, det här var ju inte så smart, kanske. Har du gjort något så här ekonomiskt misstag som fortfarande svider lite när du tänker på det? Jag tänker börsen, eller har du investerat i något som bara, åh nej, det här var inte smart?
Men dels så skulle jag ju också, jag tycker de här frågorna är jätteviktiga, men jag vill ändå inte få det att låta som att jag gör allting rätt, för nej, så är det ju verkligen inte. Och det är klart att jag också skulle kunna spara ännu mer i många liksom, perioder i livet. Sen är det väl inget särskilt jag kan komma på, men det är väl kanske... Jag kommer ihåg för några år sedan så köpte jag en kamera som var ganska dyr, som sen jag insåg att det var lite onödigt att jag köpte den. Sådana saker. Och placeringar. Jag har ju inte liksom miljontals kronor placerade på börsen, så för mig har det ändå, när jag har gått lite sämre, som det gör också, då har jag antingen kunnat sälja av och känna att det var ändå okej, för jag tar igen det i andra aktier, eller så har jag låtit det ligga och se om det vänder sen långsiktigt. Mm. Så jag har faktiskt hittills inga stora misstag jag känner just från börsen.
Skönt.
Ja, men det kommer kanske. aldrig.
Säkert någon gång.
Ja.
Men jag tänker, som i boken så intervjuar ju olika kvinnor. En av dem uttryckte ju att det är viktigt för henne att investera i företag med alltså, jämställd ledning. Är det viktigt för dig, och är det någonting som folk borde tänka på när man investerar?
Jag älskade ju Sandra, Sandra Framtidsfeministen som hon har som sitt nickname. Och jag älskar hennes strategi, för hon har ju gjort så att hon kollar på bolag och... När man väljer att placera så brukar man ju då göra en analys först för att se att okej, men hur har det gått för aktien tidigare? Hur går det för bolaget? För att se om det känns värt att gå in i bolaget och investera. Mm. Men hon gör det, men utöver det så kollar hon också på just som du säger att ledningen ska vara jämställd. För hon tror ju att bolag som presterar bra och som dessutom tänker på jämställdhet är de bolag som det kommer gå bra för framåt.
Mm.
Och jag älskar att hon har hittat på sin egen strategi, så jag tycker verkligen att man kan ta efter det.
Mm.
Jag har själv inte ska erkänna valt att investera bara i bolag som har jämställda ledningar. Däremot tycker jag att det verkligen är ett smart sätt att tänka på.
Mm.
Sen får man inte gå bara på det, utan också på att
nej,
man tror på produkten och aktien.
Fattar. Men jag tänker så här, om man är superny, vilka aktier ska man gå för? Alltså hur mycket är det liksom så här smart att börja med, och vilka aktier ska man
välja?
Ja, precis.
Ja, det finns ju en lista som man kan kika på som är Stockholmsbörsens 30 mest omsatta aktier. Och jag tycker det är smart att börja med stora bolag. För som de nämner i boken också, om man går in i ett litet bolag så kan det ju vara så att det inte är så många som köper och säljer den här aktien. Så då kanske man inte ens kan bli av med den sen när man har handlat. Och det är också med större risk med just småbolag som man inte kanske har hunnit visa än vad de går för.
Mm.
Så jag skulle kolla på den här listan med just de 30 mest omsatta. Och man brukar säga att 8, 9, 10 aktier i sin portfölj är en bra idé just för att sprida risken.
Mm.
Så det tycker jag är en jättebra idé, att kika på stora, stabila bolag. Sen kan man ju också alltid inspireras av hur andra investerar. Det finns ju olika aktiemäklare som har sådana sparboxar där man kan se vilka aktier som ligger i dem.
Mm.
Det finns också någonting som heter ShareWheel där folk kan ha en profil och dela med sig av vilka investeringar man gör. Så jag tycker verkligen att kika på vad andra gör och att läsa DI eller olika analyser.
Mm.
Men att ändå lyssna lite på sig själv. Men framförallt att inte gå in med för mycket pengar på en gång.
Nej.
Det tror jag är ett vanligt misstag. För då om aktien sjunker sen så är det lätt att bli avskräckt och känna att det inte alls går bra. Så hellre att börja med en liten summa och sprida risken och sen över tid kanske placera mer.
Mm.
Men också fonder, för även om jag pratar mycket om just aktier så är fonder någonting som också kan vara smart att tänka på just.
Vad är det för skillnad på aktier och fonder?
När man köper aktier så är det liksom en enskild aktie i ett bolag. Men fonder är ju en mix av olika placeringar i samma.
Mm, mm.
Och samma sak med investmentbolag. Investmentbolag är ju företag som har valt att investera i andra bolag. Så många storbolag finns ju också i olika investmentbolag. Och det brukar många säga är en bra liksom, nybörjartips. För att om man köper eller investerar i investmentsbolagsaktier så har ju de redan en spridning i sig själv, för de har placerat i så många olika bolag. Så det kan också vara ett bra tips att tänka på.
Okej, ja, verkligen. Det här är ju, alltså jag vet ju ingenting, så därför så ställer jag lite frågor.
Ja, men det är bra. Det är ju verkligen inte självklart, och det är ingenting som vi pratar om i skolan eller på sådär. Så jag tycker verkligen att det...
Nej, det är ju liksom en helt ny värld för verkligen väldigt många.
Jag önskar verkligen också att, kanske inte just aktier i sig, gärna att man gick in på det lite i alla fall, men också privatekonomi i sig var mycket mer liksom frekvent något vi pratade om i gymnasiet.
Verkligen. Liksom,
hur betalar man en räkning? Vad innebär det att ha sms-lån? Varför bör man investera? Varför bör man inte göra det? Sådana saker som inte i alla fall jag pratade om när jag gick gymnasiet.
Nej, jag tror inte heller att vi har gjort det någon gång. Sen gick jag bygg liksom, så att det var ju inte kanske super...
Men ändå, det är något som alla oavsett vad man vill göra borde få ta del av.
Nej, jag håller verkligen med om att man borde snacka mer om saker som man faktiskt kan applicera på verkligheten sen när man kommer ut i skolan. Kanske under matten.
Verkligen, alltså,
för vad ska vi göra med liggande stolen? Liksom? Kan inte göra så mycket med den. Men jag tänker på det här med, du har väl varit med och skapat en Facebookgrupp för kvinnor. Den är främst för kvinnor.
Ja, den är faktiskt bara för kvinnor.
Ja, precis. Vad heter gruppen?
Aktier för nybörjare tjejer heter den.
Och hur uppstod den? Var det innan eller efter boken?
Det var innan boken.
Ja.
Det började faktiskt med att de två kvinnorna som jag driver den med då, vi var alla med i en annan grupp som heter Kvinnorna, nu ska vi se, Kvinnor som gillar aktier tror jag den heter.
Ja.
Som vi tycker är superbra, och det är en kvinna som heter Kristina Engelen som driver den. Hon är supergrym verkligen.
Mm.
Men det kom upp lite klagomål i den gruppen om att nu känner många som har varit med i gruppen länge att det är mycket nybörjarfrågor som ställs. Mm. Och känner att vi orkar inte prata om samma sak för vi vill lära oss mer.
Ja.
Men då så fanns ju fortfarande behovet av att det ska finnas en nybörjargrupp också. Så därför föddes den här andra gruppen som vi driver nu.
Smart, så det är den gruppen jag borde gå med i om jag ska gå i.
Exakt.
Men tycker du att det är viktigt med kvinnoseparatistiska forum, eller tycker du att det är idealt att liksom jobba ihop och byta erfarenheter män och kvinnor emellan när det kommer till...
Jag skulle säga både och, för egentligen så önskar jag att det inte behövdes finnas separatistiska forum utan att det funkar ändå. Men jag ser, för jag är med i andra grupper som är öppna för alla människor, och jag ser att det är ofta lite lättare att skapa en trygg stämning när det är bara kvinnor.
Mm.
Sen kan man tycka vad man vill om det, men det är så. Och för mig är det jätteviktigt att folk vågar ställa frågor. Och ingen fråga är för dum, eller man behöver inte känna sig underlägsen någon.
Mm.
Och om vi lyckas skapa det forumet och att det dessutom är bara kvinnor, då får det vara så.
Mm. Nej, jag fattar. Alltså, för så är det ju i nästan allting, känner jag. Att allting blir lite tryggare när man liksom får vara för sig själva.
Ja.
Och så hela den här grejen med att män ofta bara kör på och kör över. Jag tänker så här, i riktiga, alltså när man håller på med det här, upplever man det som kvinna att det är väldigt mansdominerat och så, eller?
Både och. Jag tror många av dem som är med i boken, eller alla tror jag, de som är med i boken, det är 10 kvinnor, säger själva att de har känt i många sammanhang att det är att vara i underläge, att vara kvinna inom finansbranschen. Jag jobbar ju inte inom finans på det sättet, utan liksom boken och allting runt omkring den är någonting jag har valt att göra. Men jag sitter ju inte på bank på dagarna.
Nej.
Så jag har ingen liksom förstahands erfarenhet av det. Från mitt perspektiv tror jag, för boken kom ut och då så hamnade jag i någon slags, men du vet, det var mycket press och sådär. Så då kände jag att det var många som inte vågade ifrågasätta mig, för de tänker att hon är expert, hon kan det här.
Mm.
Så jag har nog varit ganska förskonad, även om jag såklart har upplevt
du har inte fått någon
i andra sammanhang.
Nej, du har inte fått någon kritik för boken, eller det har bara varit liksom ros?
Det var en person på bokreleasen som frågade lite spydigt om det var okej för män att läsa boken också.
Nej, såklart.
Och det är klart, men... Det var nästan
men vi då?
Ja, exakt.
Alla män då? Varför heter det kvinnorna? Man bara, med snälla någon.
Och jag vet inte, han kanske försökte vara rolig. Men det blev lite fel. För jag kände stämningen från alla andra i rummet som bara, nej, det var inte läge.
Nej, som de ofta är. Superroliga och härliga. Men du nämnde det, du sitter inte på bank och jobbar. Vad gör du?
Jag jobbar med marknadsföring som mitt heltidsjobb.
Mm.
Så aktiegruppen och boken är någonting jag verkligen brinner för jättemycket.
Mm.
Så det är ena benet och så är marknadsföring det andra.
Alltså fett intresse att ha pengar liksom. Det jag gillar att göra på fritiden, det är att spara pengar och tjäna cash. Ja, men det är ju verkligen beundransvärt.
Tack.
Men när du inte liksom tänker på pengar och sparande och så, vad gör du då?
Ja, någonstans så blir ju, för att både gruppen och boken och snart kommer ju en podd och sådär, det är ju någonstans en hobby också.
Ja.
Jag ser det inte så mycket som ett jobb.
Nej.
Men utöver det så Dels är jag väldigt sugen på att starta eget snart. Så jag går mycket i tankar kring det.
Ja.
Kanske någonting där jag kombinerar både marknadsföring och ekonomi. Vi får se.
Mm.
Sen tycker jag jättemycket om mat. Och gud att äta.
Det är det bästa.
Jag vet. Så det är väl sånt som de flesta. Jag tycker om att resa och har äntligen kommit in i en bra träningsperiod igen. Mm. Jag har alltid varit en periodare med träning tyvärr. Men nu känner jag mig på topp. Så jag ska försöka hålla det.
Ja. Varför tränar du? Tränar du för att du tycker att det är så härligt? Eller är det för att
Nej, men jag börjar få ont i axlarna. Och jag känner att jag kan inte vara ung och få ont i kroppen. Nej. För att jag inte tar hand om mig själv. Nej. Så det var en bra sporre. Mm. Sen nu så blir jag så jäkla pigg och stark av att träna. Mm. Som alla säger, de har rätt. Så nu är det väl för att hålla igång och orka.
Ja, nej, det är inte någon sport eller så, utan du kör
liksom gym. Nej, jag tränar och liksom springer och så.
Ja. Ja, alltså du är så fokuserad av dig som människa, känns det som. För jag är ju sån här, men jag ska spara. Så bara, nej, nu behöver jag ta de pengarna. Eller så här, men jag ska träna. Nej, det var inte så kul. Jag går hem efter 20 minuter. Så det
men som sagt, jag har som sagt verkligen varit en period med träning. Så jag hoppas att jag lyckas. Det är klassiska, man blir förkyld eller sjuk. Och då måste man pausa lite och sen är det svårt att komma igång.
Mm.
Men nu ska jag verkligen försöka hålla det.
Verkligen svårt att komma igång igen.
Men det är, jag mår så bra av det. Så jag ska...
Nej, men det är smartare. Jag känner också att man behöver ta hand om kroppen lite. Jag börjar också så här säcka ihop.
Ja.
På gamla dagar. Men du, är det någonting som jag har missat att fråga dig om när det kommer till just det här med ekonomi och börsen och så? För att jag är ju inte så bra på det. Utan jag tänker...
Nej, men jag tror att det viktiga att tänka på är väl dels att se över vilken situation man har själv. För det är alltid lätt, och det kan jag tycka är lite tröttsamt när man ser folk som det skrivs om i media som har tjänat miljoner hit och miljoner dit. Och så är det ju väldigt sällan. Mm. Och ska man göra det så måste man ju ofta ha mycket pengar sen innan och också sitta med det mycket, kanske som heltidsjobb till och med.
Ja.
Så jag tror det viktiga är att faktiskt se vad har jag för ekonomi själv.
Precis.
Och sen kanske man inte ska investera hela sin lön eller det man får över i aktier, för det är ju fortfarande en risk. Men kanske att man har lite på sparkonto, och gärna om man kan få ränta så är det bra.
Ja.
Kanske man kan ha fonder också över tid. Man kan ju kanske inte första månaden både spara på sparkonto och i fonder och i aktier. Det blir ju svårt att få till.
Nej.
Men man får ju börja någonstans.
Vart tänker du sådär att om man nu säger såhär, jag vill ha ett sparkonto, då är det bättre att investera där då och att det finns en chans att pengarna växer? Eller?
Både och. Det måste ju finnas någon buffert någonstans, att man inte sitter där och det har hänt någonting och så har man inte pengar.
Nej, och så
ryker till hans, exakt. Nej. Så att ha någon slags stabil grund är ju bra först. Men sen skulle jag säga både fonder och aktier, men också vill jag ändå få fram att man måste nog ändå ha något slags intresse för börsen för att tycka att det är kul.
Mm.
Man måste ju ändå hålla koll lite då och då.
Mm.
Men om man inte har det så skulle jag säga att fonder är ett bra alternativ ändå.
Yes, smart. Men jag läste någonstans att du skrev så här, att det är några som liksom lever på att investera i, exakt, börsen. Att de jobbar med det. Vad är förutsättningarna för att det skulle liksom vara möjligt?
Det kan ju dels vara så att man daytradar och sitter och säljer och köper hela tiden.
Mm.
För att små liksom summor blir till slut en heltidslön om man är duktig och har lite tur och sådär.
Okej, så det funkar så att du kan liksom bara sitta och köpa och sen sälja och så
det köper du? Faktiskt, eller det är en kvinna i boken som kallar sig för tradingmamman. Hon jobbade inom restaurangbranschen, hotell- och restaurangbranschen.
Men gud, jag måste bara säga det, vilket härligt namn. Verkligen. Tradingmamman.
Ja, jag älskar det, hon är så cool, Patricia.
Ja.
Men hon kände att den typen av bransch var lite svår att få ihop med småbarnslivet, för det var inte så bra tider och sådär.
Nej.
Så då ville hon chansa på att bli daytrader på fulltid. Och det är ju verkligen en stor chansning, för det är inte alls säkert att det funkar.
Nej.
Men det funkade för henne. Nu gör hon andra saker också, men i många år så var det något hon försörjde sig på.
Wow.
Men jag tror att ska man göra det, då måste man ju dels ha ett jäkla intresse och vara beredd på att lägga ner tid på att lära sig, hålla koll, läsa på och verkligen se det som ett jobb. Då är det ju att sitta från morgon till att liksom... Efter att börsen är stängd då, och hålla koll. Ja, kanske att man ska vara medveten om att det är ju en risk man tar. Men det kan funka, och då, om man verkligen vill göra det, så är det ju bara att köra.
Ja.
Sen så finns ju en del personer som... det finns ju då bolag som har utdelningar också. Oftast en gång per år.
Mm.
Så man då äger en aktie i det här bolaget, så får man utdelning beroende på hur mycket utdelning bolaget ger.
Ja, precis.
Men det här är ju inga stora summor. Det skulle exempelvis kunna vara så att om jag har en aktie så får jag... 5 kronor i utdelning per år. Okay. Så då måste man ju ha ganska stora summor att gå in med för att det ska bli en heltidslön.
Ja, verkligen.
Men folk som har mycket pengar kan, det finns ju folk som verkligen gör så också, som går in med mycket pengar i utdelningsaktier för att hela tiden få...
Så att liksom förutsättningar för att kunna leva på att investera i börsen är att du har ett startkapital.
Antingen att man har det för att kunna köpa utdelningsaktier, eller att man verkligen tror på att man kommer kunna bli eller vara en så bra trader att man kan göra så bra affärer att det, det
liksom... Precis, och då måste ju det vara ett intresse som verkligen man har, annars så jag skulle ju dö.
Ja, jag tror inte jag skulle heller faktiskt passa och göra det. Det är väldigt, det är väldigt speciellt.
Natalie trading.
Exakt.
Mamma.
Man vet aldrig. Nej. Men det är jäkla, det känns inte så nära till hands.
Nej. Men du bor ju i Stockholm nu. Du är ju faktiskt ifrån Norrköping, som mig. Så du är ju hälsa på.
Ja, fint att vara hemma.
Eller hur, det är skönt. Men när var du flyttade till Stockholm?
Gud, det är ganska många som frågar. Jag är inte helt säker, men nu ska vi se. Jo, men det var första veckan 2014.
Jag minns jag minns inte säkert, men det var första veckan.
Exakt, superprecis. Jo, men jag kommer nu ihåg det, för att jag... Min mamma skjutsade upp mig till Stockholm, och du vet hur det är första veckan i januari. Det är helt grått, tyst och hände ingenting. Men jag var jäkligt taggad på att inleda ett nytt kapitel i livet, som jag kände det.
Alltså när du bodde här i Norrköping, visste du att så här, jag kommer inte att bo här när jag blir äldre?
Ja, det visste jag.
Ja. Nej, men vissa är ju verkligen så. Så tänkte jag med. Man bara, gissa vart jag bor. Nej, för jag åkte iväg till England, och när jag bodde där så tänkte jag, det finns inte en chans i världen att jag någonsin kommer att bo i Norrköping igen. Kommer tillbaka, blir på smällen och bara, nej men det blir väl här jag får vara. Men
trivs du bra? För det är ju en fin stad.
Alltså jag trivs jättebra. Ännu bättre nu när jag har flyttat ut på landet.
Ja.
Det är så här, jag har flyttat till ett ännu mindre ställe och bo där. Ja, det är helt fantastiskt faktiskt. Jag kan inte riktigt tänka mig att inte bo där jag bor. Eller kanske, det är klart jag skulle kunna tänka mig att flytta till typ Hawaii eller någonting sånt.
Men en sak som jag kan tycka är lite skillnad på när vi växer upp med hur det är nu. För nu, som exempelvis att du har din podcast, eller dina två podcasts, det är ju svinkul. Och när vi var tonåringar så såg ju inte vi folk i Norrköping göra sånt. Nej. Det var ju bara folk som bodde i Stockholm som kunde jobba kanske inom media eller göra sånt. Så det tror jag ändå också gör skillnad.
Alltså kanske. Verkligen, för nu man kollar, det finns ju liksom tjejer som sitter på Instagramkonto med alltså miljontals följare som kanske så här sitter i Säffle någonstans. Exakt, det är exakt. Det som är så sjukt att så här, det behöver inte finnas. Sen måste ju jag fortfarande sitta och åka till Stockholm några gånger i veckan, och där kan ju vara så här enerverande, men det är ju ändå så här,
det funkar
och det hade det absolut inte gjort för våra föräldrar kanske.
Nej, exakt.
Nej, så det är ju ganska...
Och jag älskar det här exemplet med Säffle just, för jag tycker det är någonting så häftigt som har hänt med så unga tjejer och kvinnor som skapar sina egna plattformar eller pluggar inom någonting som man kanske inte har gjort traditionellt sett, vad det nu är. Man bara hittar sin egen väg och får det att funka.
Ja,
det är jäkligt
exakt,
kul.
Att det inte finns de här hindren längre, att man inte måste tänka realistiskt exakt. På samma sätt som kanske så här, nej men jag vill bli popstjärna, bara nej du vill bli brevbärare.
Exakt.
Det är vad som kommer att hända för dig.
Ja, men exakt.
Det är fantastiskt faktiskt. Ja. För dig, du har ju haft ett intresse alltså, i flera år när det kommer till ekonomi och just den biten. Men jag tänker att Blondin Bella säger man inte längre, nu säger man Isabella Löwengrip. Men hon släppte ju en bok som heter Ekonomista. Har du läst den?
Nej, jag har inte gjort det.
Nej, du har inte gjort det? För jag tänker att supermånga måste ju ha blivit inspirerade när hon släppte den
säkert.
Boken.
Säkert. Jag tycker det är jättebra att det kommer från så många håll och kanter. Liksom att det bara pratas om det på olika sätt. Verkligen.
Men nu har jag frågat så himla mycket om börsen och allt sånt, så nu behöver min hjärna vila lite. Så vi kanske kan prata om dig.
Yes.
Jag såg att du också skulle starta en podd.
Ja, det ska bli svinkul. Det är ju då boken släpptes för 8 månader sedan cirka, och nu ska den bli ljudbok i sommar.
Ja.
Och då så frågade också ljudboksförlaget om jag inte vill göra en podcast i samband med ljudboksläppet för att hypa upp ljudboken lite.
Perfekt.
Så jag tänker att jag gör 5 avsnitt och ser hur det blir. Så kanske blir det en fortsättning, eller så blir det de 5 avsnitten som kommer ut.
Ja, och då är det, sitter du själv eller är det intervjuformat?
Jag tänker faktiskt att det är intervju, men jag ska bredda podden lite för att det finns så många aktiepoddar redan. Och i och med att ljudboken kommer ut så kommer det ju finnas en fysisk bok och en ljudbok. Så jag känner att det blir lite så här kaka på kaka och köra exakt samma sak igen.
Ja.
Så istället för att prata om bara investeringar i pengar så kommer jag hitta kvinnor som har investerat i allt från träning till relationer till att ha eget företag.
Alltså när du säger investera, menar du då typ som i att investera sin tid, ja, i träning?
Exakt. Ja. För att jag tycker att privatekonomi är svinviktigt. Ja. Men det är inte det enda som är viktigt. Träning och hälsa och att må bra är också viktigt. Så jag vill gärna prata om det också.
Ja. Men vad har du för relation till just alltså, hälsa och mat och...
Samma relation som de flesta andra skulle jag säga. Det är ingenting jag jobbar med eller kan mer om än någon annan. Det är snarare att, ja, men som sagt, det blir för mycket att prata om aktier i ett fjärde forum utöver gruppen och boken och sådär.
Ja, precis.
Så jag tänker att jag får in den biten på något snitt i alla avsnitt ändå. Ja. Men sen också bara prata om de här bitarna också.
Mm.
För det hänger ihop någonstans. Ja. Livet går ju ut på att liksom, vi måste ju må bra och då... Det är fler saker som spelar roll.
Absolut. Sen har jag också upplevt som nu när jag alltså frilansar så. Att det blir så mycket mindre gjort än när man faktiskt hade ett heltidsjobb som man gick till. För då var det ju så här, ja, men jag har ett brev att posta, nu postar jag brev. Ja, men gud, nu måste jag få in och träna, så nu tränar jag då. Och nu är det så här, nej, det kan jag ju göra imorgon.
Just det.
Ja. Så här, det är verkligen så här, alla pusselbitar flyter på om allt flyter på.
Ja.
Och sen om man skiter i något så går ju typ resten också lite åt helvete.
Vad intressant. Hur länge har du frilansat?
Gud, när sa jag upp mig från mitt jobb, det var förra sommaren, så i ett år nu ungefär har jag harvat på. Det går.
Spännande.
Ja, absolut, det är inte så att jag skit mycket över och investerar i börsen. Nej. men det funkar absolut.
Och vad är det du, för det är poddarna och sen vad är alla dina
från början så bloggade jag, blev just tillfrågad om jag ville blogga på familjeliv och det är jag ju fortfarande. Sen är det lite halvhjärtat just nu för att man har så mycket annat. Och sen så har jag sålt krönikor till BAM mycket. Just. Där har ju du också blivit intervjuad.
BAM. Ja, en gång. Mm, ja, de är härliga.
Ja, vem var du träffa?
Nathalie heter hon.
Ja.
Och någon mer?
Sara kanske.
Kanske.
Ja. Nej, Sara slutade ju nu för att hon skulle börja frilansa.
Så
att, men som sagt, sen så började jag ju podda med Tilde.
Just
det. Och sen så började jag ju med det här.
Ja,
så det var jag styr med. Så
hur känner du till det?
Alltså vi var ju på samma plattform på familjeliv.
Ja, ja, ja.
Så då blev det att vi började liksom pinga varandra i olika grejer och skriva till varandra och kommentera. Och så hade vi hade ett så bra flyt. Nej, men alltså när man känner att det klickar någonstans. Och så fick vi möjlighet att starta en podd då på Life Hos Via som äger familjeliv. Så då så gjorde vi det. Härligt.
Vad roligt.
Ja.
Men intressant det här med frilansbiten. För jag funderar på, i och med att jag går nu i tankarna när jag ska starta mitt bolag. Så jag också funderat på om jag ska ta en period emellan det jag gör nu. Och att jag startar bolaget och frilansar en period just för att kunna... Jag styr över min tid nu också väldigt mycket. Men att fullt ut göra det för att kunna liksom få ordning på allting som krävs för att komma igång med bolaget. Det känns som en bra idé ibland, men ibland inte. Så jag håller på att klura på det nu.
Det är så läskigt alltså när man ska ta det där klivet. Men när du säger att du skulle frilansa det då inom PR, du skulle...
Dels så föreläser jag ju en del.
Ja.
Och sen så är det ju, får jag ju lite förfrågningar kring med samarbeten och sådär med boken och sådär.
Mm.
Så föreläsningar och kanske någon slags konsultuppdrag på samma sätt som jag gör nu på byrån, men att göra det själv.
Ja.
Men under en begränsad period just för att få liksom, komma igång sen med... Jag är inte helt spikad exakt. Jag har lite affärsidéer som jag tycker är kul, men jag är inte spikad exakt vad jag ska göra, vem ska jag göra det med.
Nej.
Och det är sånt som verkligen måste sitta innan jag kör igång. Så jag funderar på att då klura ut det under tiden som jag frilansar.
Men ändå intressant att ändå ha gått så långt i tanken så här, men jag vill starta ett bolag och sen bara, men jag vet inte vad.
Exakt. Ja, men det är så många. Jag tror folk, när jag säger det här så brukar en del säga okej, men det löser sig säkert, medan andra tycker att jag är galen.
Ja.
Men jag tror för vissa personer så har man kanske en, vad det nu kan vara, det kan vara mat eller träning eller något som man brinner för så mycket och verkligen jag måste jobba inom det, så jag startar någonting. Men för mig så handlade det nog om att jag vet att jag ska driva eget och jag vet att det är sen alltid.
Mm.
Så jag tror på att man absolut måste vara förberedd och det är så mycket som krävs med startkapital och resurser och nätverk och sådär. Men jag tror också på att man kan inte planera i all evighet. Någonstans måste man bara kasta sig ut för att komma igång, annars händer det aldrig.
Oh my God,
men med det sagt så måste jag ju preppa mer, så det är därför jag funderar på om jag ska frilansa under tiden.
Ja, men jag tror att du, om någon, är den som fixar det liksom.
Ja, alltså, tror du det?
Alltså ja, du har skrivit en bok, bara det är ett åtagande. Hur var det att skriva en bok?
Det var en berg- och dalbana.
Fasiken, för jag kan tänka mig att man sitter där och bara, nu måste jag få till slutklämmen på det här. Och fy fan vad vidrigt, bara, jag måste göra en bra bok nu.
Ja, och framförallt det som jag tror jag tyckte var värst. Jag hade ju folk, alltså professionella personer som korreläste och sådär.
Mm.
Men man korreläser också väldigt mycket själv innan det går vidare till dem. För att verkligen, de ska kunna göra ett bra jobb. Det var inte kul. Mm. Det var verkligen den processen jag kände att nu vill jag bara vara klar. Och jag jobbar ju som projektledare nu på byrån. Så det jag tycker är roligast är ju visionen. Så vart är vi nu? Var ska vi framåt? Det här är de olika faserna. Det här är det vi behöver. Och så vidare.
Ja.
Och jag älskar också att skriva. Men sen att liksom korra, inte riktigt lika kul. Ja, men gud vad det var värt ändå. Jag är så glad att
det. Ja, men jag förstår det också. När jag såg, för jag har ju liksom halv haft span på dig alltså hela tiden. Så jag tyckte att när bokomslaget kom ut så tänkte jag så här, fan vilket fett omslag. Var det du som valde det eller var det någon annan?
Jag satt faktiskt med en kompis som är designer.
Ja.
För jag hade en annan person som skulle göra omslaget. Egentligen en jätteduktig designer, men det blev inte helt som jag tänkte det.
Nej.
Och då kände jag att nu började närma sig lite deadline och jag kände mig lite pressad att vi inte är i mål.
Mm.
Så jag pratade med honom och var så här, vad ska jag göra? Jag måste bara hitta någonting som känns 100% rätt.
Mm.
Och sen någon dag senare så drog han bara ett sms till mig. Han bara, vad tror du om det här? Och då var inte det klart, men Nej. Det var en skiss till det som nu är omslaget.
Ja.
Så jag är evigt tacksam för att han kläckte den här briljanta idén. Och sen satt vi tillsammans och bollade med bilder och formspråk och sådär.
Ja.
Men det bara kom från hans huvud.
Ja, men shit. Ja. Nej, jag tyckte den var skitsnygg.
Ja,
asbra.
Vad kul.
Men jag tänker, du bollade idéer med den här killen och så. Du lever i ett förhållande.
Exakt. Ja, sen lite mer än 2 år tillbaka.
Ja. Ni två, hur är ni? Tycker du att ni jobbar mycket i team? Bollar ni mycket idéer hemma?
Ja, jag har ju sagt till honom att vi är fan världens bästa team.
Mm.
Och det är så himla fint. Han är superdriven och jätteambitiös och världens snällaste. Så han är verkligen min största supporter.
Mm.
Han har också suttit och korreläst hela boken. Inte lika många gånger som jag, men ändå väldigt många gånger. Och den som sitter längst fram på föreläsningarna och som orkar se varje gång jag ska föreläsningspreppa en gång till och dra en gång till så att allting sitter och som kommer med feedback och sådär.
Ja.
Det är guld värt.
Eller hur? Jag är också, jag lever ju också i ett förhållande. Och han är ju också den som får liksom höra allting innan. Jag drar en podd och jag frågar honom som nu bara innan. Den här frågan, tror du den är bra?
Ja.
Som att han kan svara på den. Men det är fantastiskt.
Det är skönt att bara få vädra ibland.
Eller hur?
Gud, jag kan verkligen tänka på det. För att jag tror när jag var singel så kände jag alltid att men gud vad jag verkligen. Ja, jag tyckte inte alls det var några konstigheter och var väldigt bekväm i att vara singel.
Mm.
Och fortfarande är man singel så är det mycket bättre att vara det än att vara i ett dåligt förhållande. Och jag tycker inte det är liksom eftersträvansvärt för alla att alltid vara i ett förhållande.
Nej.
Men med det sagt, så att ha någon person i sitt liv som man har den stöttningen ifrån, oavsett om det är en vän eller en familjemedlem eller en liksom partner, det är ju verkligen ovärderligt att ha någon som tror på en så mycket.
Absolut. Vad jag kan tycka är den jobbiga biten med att hela tiden bolla idéer är att någon som ändå är alltså också ens bästa vän och så pass nära när man får kritik.
När han bara,
varför ska du fråga det? Ska du inte ändra på det där istället? Och man bara, nej. Så man, jag frågar och så blir jag jätteglad om man får bra feedback. Men så fort det liksom
är något,
då kan jag bli så här, ursäkta?
Ja.
Är det jag eller, exakt, är det jag eller du som jobbar?
Men gud vad intressant, för mig är tvärtom. Ja. Alltså jag tycker att Tobias är, att han har varit för snäll ibland. Så jag har nästan blivit arg och varit så, Tobias, jag kan inte be dig om råd om du sen säger att men det här är perfekt älskling. För det är inte perfekt.
Nej.
Men du måste kunna ge en hårdare feedback. Så jag har verkligen pushat honom. Jag har ett exempel med boken. Det var någonting just layoutmässigt. För när man sätter en bok så är det ju ett himla pilm att den ska bli bra inuti. Att allt ska se rätt ut.
Mm.
Och då så hade jag då en person som gjorde det först och jag kände att det här blir inte bra. Det ser inte tillräckligt proffsigt ut. Det är på vissa ställen, det är ojämnt mellan orden, det såg inte bra ut.
Nej.
Och det var också igen lite nära deadline och jag var lite besviken på att det inte hade blivit bra från början. Och jag frågade honom, vad tycker du om det här, ska jag köra eller inte? Och han bara, nej men det här blir jättebra, kör. Och vi stod, det var, min lillebror skulle köra ett lopp, ett löplopp i Kalmar. Så jag står utomhus och kollar på det jag har fått då via datorn. Och känner att det funkar inte, jag kan inte gå ut med den här. Jag har slitit så mycket med den här boken och nu ska den komma ut och se ut så här. Så jag bara sätter mig någonstans utomhus på typ en bänk eller på typ marken tror jag. Och bara tar upp mobilen, så delar internet till datorn. Och det är lördag så folk är inte på jobbet kanske.
Nej.
Men verkligen så jag googlar och bara för att hitta ännu bättre personer som kunde hjälpa mig att fixa boken. Och få tag på någon som är superschysst och bara, det är lugnt, jag fixar det. Det är lördag men jag kan sätta mig imorgon och jag sitter på måndag och på tisdag för att den ska göras om och bli så som den ska vara. Och det är något som jag faktiskt har känt i efterhand, att där är jag så glad att jag lyssnade på mig själv och inte nöjde mig med någonting som inte hade blivit bra.
Nej.
Så jag pushar honom att vara hårdare mot mig när jag ber om det.
Hur är du som partner? Är du liksom hård? Är du bra på konstruktiv kritik? För jag kan känna att det är min bästa.
Är det va?
Jag är så bra på att ge konstruktiv kritik.
Ja, men jag tror det, för att jag, ja, men jag känner ju av att man måste ju inte alltid förvänta sig att ingenting ska vara fel. Så jag kan ju verkligen så peppa och vara stöttande.
Ja.
Och det är jag ju. Men jag kan också när någon ber om feedback faktiskt vara den som är så här, vet du vad? Du bad om feedback och det här är någonting som, de här bitarna är redan jättebra, men det här är någonting som kan bli starkare.
Mm.
Han pratar ju också lite ibland i olika sammanhang.
Och föreläsningar och så då, lärare?
Ja, exakt. Ja. Eller liksom dragningar. Och då så, han är ju jätteduktig på det och han är väldigt duktig på engelska så han gör det väldigt proffsigt.
Mm.
Men ibland kan jag känna att när han är halvvägs inne, nu outar jag honom här stackaren.
Nej, kör, jag älskar att outa män.
Halvvägs inne i en dragning så kan han ibland hamna i ett, att han håller lite samma ljudvolym.
Mm.
Och när man sitter och lyssnar på någon som pratar så behöver det ju vara den här dynamiken. Man pratar lite högre, sen går man ner lite, varierar tempo för att det ska vara kul att lyssna på.
Ja.
Och där har jag sagt, där när folk börjar bli lite trötta, inte för att han inte är bra, utan för att vi funkar så, vi är människor.
Sluta säga som det är.
Du hajar.
Nej, jag ska... Nej.
Men där måste han höja rösten.
Ja.
Så det har jag sagt till honom, gör det. Och det har han gjort, och det blev bra.
Alltså det här är ju så bra råd och tips på. För jag kan tänka, jag har ett väldigt... ett läge så att jag pratar väldigt lätt bara så här och så dras så mycket och du vet sådär att jag är lite släpig. Ja, det kan jag uppleva speciellt också när jag sitter och poddar med någon som Tilde Fröling till exempel som har en
hon har en väldigt
stark röst. Hon pratar så här, hon är upbeat och du vet, och så kommer jag bara, ja men jag tänker som du pratar som Skalman eller.
Jag har inte tänkt på det, men jag känner också att jag är fan starkare i föreläsningar än just i poddar också. Jag måste ändå, men det är ju längre period och så ska man hela tiden hålla den. Så jag glömmer bort det. Nu pratar jag ju som jag pratar alltid. Jag tänker inte så mycket på
röstteknik,
vilket jag gör när jag snackar inför publik.
Men det tycker jag är intressant, för vi pratade förut om poddar. Och jag frågade såhär, och då sitter du själv och pratar? Och du bara, nej, men jag tänker en föreläsning är ju i princip som att hålla i en podd själv.
Själv, ja, lite så.
För där jag tänker mig, om man går upp och för, är du väldigt såhär interagerad med publiken eller vad man
jag försöker
säga?
Vara det.
Ja.
Att liksom, okej, upp med en hand, alla som känner igen sig i det här, eller alla som har gjort det här. Dels för att folk ska få vakna till igen om man har hamnat i någon slags, börja zooma ut lite.
Mm.
Men också för att folk ska känna att de är lite med. Det blir ju inte kul annars att bara sitta och lyssna i 30 eller 40 eller 60 minuter.
Nej. Men kan det vara irriterande att när man har hållit en föreläsning och så avslutar man med typ, är det någon som har några frågor och inte en jävel räcker upp handen? För då kan jag bli så här.
Ja, jag vet inte om det har hänt någon gång. Däremot har det hänt, men kanske att jag har varit så, ska vi ta en sista fråga? Och då säger ingen någonting.
Nej.
Då blir ändå en komisk stämning. För det brukar vara så, nej men tack då.
Då har alla fattat.
Exakt, men däremot så kan jag känna att ibland så ställer folk inte frågor.
Nej.
På den här sista chansen att göra det. Men sen så fort man går av scen, då så ska folk stå i kö för att ställa frågor. För jag försöker verkligen jobba så mycket med att folk ska våga och det ska bli tryggt och sådär. Men ibland så vågar folk inte ändå. Då kan jag känna att man står här på kö nu, då kunde ni ha ställt de frågorna inför alla.
Ja. Men när jag tänker, är det mycket kö? Är det, för att jag vet,
det är som kö, men du fattar.
Ja, nej, för jag tänker så här typ, Vi var på Mediamarkt, vi valde helt fel dag för tydligen så var Mendes där uppträdde. Alltså den kön var insane. Alltså är det en sån eller är det så här 10 personer som undrar någonting?
Nej men exakt, det är inte så. Ja, nej men exakt, det är väl kanske 10 personer eller så som bara vill lägga till någonting. Eller det här, jag tänkte på det här och vill prata vidare om någonting som jag kanske då har tagit upp i föreläsningen. Och jag älskar ju det, det är jättefint.
Ja.
Men ibland kan det ju vara kul att det också får komma ut så alla får höra.
Är det någon som ibland gärna vill ge feedback på din föreläsning?
Folk är ju snälla.
Ja.
Och så det är ju, jag får ju bara bra feedback.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Feedback, men det beror ju på att de som kanske inte har bra feedback säger ju ingenting.
Nej. Det här är okej, för de brukar vara jättebra på att säga till mig.
Är det så? Alltså inte sociala medier?
Inte så mycket face to face, men väldigt mycket på sociala medier. Då är det ju mycket negativ feedback. Ja, men så är det ju. Såklart. Mm. Men det händer inte det.
Jag har haft en gång, det var också igen på bokreleasen, så höll jag ett tal då.
Ja.
Och så kom det fram en kvinna efteråt som jag måste säga att jag nu har haft kontakt med efteråt.
Ja.
Men hon råkade säga, hon jobbar med talarcoaching.
Okay,
och då sa jag någonting om att liksom, vad kul att du jobbar med det. För jag vill ju utvecklas ännu mer som talare.
Ja.
Då var hon, jag bara, ja det var ju lite dåligt gehör här inne. Eller någonting som liksom sänkte hela min bokrelease-tal. Men sen mejlade hon mig dagen efter och var som, gud jag vill verkligen inte att du ska känna dig nedslagen av det här. Nej. Och jag vill gärna jobba med dig, med dina föreläsningar också. Så hon har ju verkligen pushat mig och varit jättepositiv i efterhand. Så jag blev inte direkt ledsen, men jag skrattade lite åt det, för det var en så rolig grej att någon som är ung och har skrivit en bok, håller ett tal och sen bara, fast sitter jag hör, man hörde inte så bra.
Alltså jag hörde inte skit av vad du sa. Synd.
Exakt, tråkigt.
Fast det där att hon faktiskt tog kontakt sen efter och liksom så här, men gud, att hon har gått och tänkt på det är ju också en så här typisk kvinnlig grej. Verkligen. Alltså för att jag vet ju själv, om man säger någonting så går man ju fundera på det.
Yeah.
Och bara, shit, nej men gud, vad sa jag nu? Och så vill man höra av sig. Jag bara, jag menar inte så här. Alltså det finns inte för en man att han skulle säga någonting. Och sen gå och grubbla på det en hel dag. Och sen kontakta bara för att så här, men du, förlåt. Nej. Och jag vet inte varför det är så att man inte så här finner det i sig själv som man. Att bara, gud, förlåt.
Göra det. Nej. Ja, det är jäkla intressant.
För det kan jag också uppleva att i förhållanden överhuvudtaget mellan mig och Petter. Visst, jag kanske är den som kanske är mest alltså feisty så kanske liksom bräka ur mig, för Petter är ju, jag lever ju med en svensk man och det är ju liksom en skillnad kanske i temperament också. Han är ju väldigt liksom
lugn och
jag är väldigt så. Och jag är kanske inte lika lugn, men jag kan ändå uppleva att jag alltid är mycket bättre på att liksom checka mig själv.
Ja, vad intressant.
Och sen bara, nej men gud förlåt.
Ja.
Eller kan jag säga inte, nej, men gud förlåt.
Ja. Men det där tror jag var, jag kan faktiskt inte säga att det är likadant med mig och Tobias, men jag tror att det är jättevanligt. Ja. Alltså, verkligen.
Nej men gud, du verkar leva i världens bästa.
Men han är det, och det känns så himla, för ibland när jag pratar med folk om förhållandet så kan jag nästan känna att så här, för jag är ingen person som är för, såhär, vill skönmåla saker. Alltså, vi har inga problem. Eller sådär, för så är det ju inte för någon.
Nej.
Men när det gäller att hitta rätt person så hade jag fan tur. Han är verkligen
Är han äldre eller är ni?
Det tror jag kanske också. Ja, det är det. Det är exakt, jag tror det. Mycket.
Ja, för jag kan uppleva att om det händer någonting på gränsen till 30, alltså typ runt mellan 30-35, det är då det är någon slags övergång i... Att man inte har det här drivet att plisa andra. För att män är ju oftast väldigt så där bekräftelsesökande i andra män. Men jag tror att man släpper på det på något
verkligen
sätt. Det kanske är nyckeln. Liksom. Hitta någon som är 35.
Ja, men exakt. Jag tror det kan göra skillnad.
Ja.
Även om det finns undantag såklart.
Ja.
Det är intressant. Jag kan känna det ofta när jag pratar med så vänner eller bekanta. Och någon räcker ur sig något i sitt förhållande. Som säkert är jättefin på många sätt. Men att det är någonting som är så... Och så är det nästan som att de så här tittar på mig och säger, ska inte du berätta något som Tobias har gjort? Och det är så, nej, för jag kan inte.
Han har aldrig gjort någonting.
Nej, men exakt, det är lite så, på riktigt. Det är jag som är den som får skärpa mig med städningen och sådana saker. Ja.
Men ni är två. Men hur tänker du, har ni planerat någonting så här, familj eller, för du känns som att, ja exakt, för ni känns, eller familj kan man ju vara utan barn, jag vill ju faktiskt rätta mig själv. Men har ni funderat någonting på barn?
Jag är en sån person som alltid vill ha barn om 10 år.
Ah, okej, okay. Så för 10 år alltid. Sedan så var det för 10 år sedan.
Ja,
ah,
men exakt.
Ja,
så om 10 år kanske.
Ja, men, eller hur, men alltså det är så perfekt. Alltså jag tänker att den absolut perfekta åldern att skaffa ett barn för sig själv är typ 40.
Ja, men jag känner också så. Jag älskar ju barn och varje gång, så nu åkte jag tåg hit från Stockholm till Norrköping idag.
Alla som inte har barn känner att de måste säga jag älskar barn.
Ja, men jag gör men det.
Nej, det gör du inte, då hade du haft barn att ta dig.
Det är en lögn. Men alltså det satt ju då en mamma med en bebis framför mig. Det var det sötaste jag sett. Och det, då blir jag ju ändå lite sån, är det dags snart? Men det är nog ganska långt bort, tror jag.
Men alltså det som är så skönt idag, vi pratade ju om att så här, men gud, du kan sköta ett företag från Norrköping idag.
Ja.
Det är ju också att idag som kvinna så behöver inte du skaffa barn innan du fyller 30 för att vara säker på att du kan. Utan du kan liksom put your eggs on ice om du känner för. Och det är ju också en så här enorm utveckling också för att vi faktiskt lever så pass länge att att det inte är några problem.
Nej.
Förr när man kanske levde tills man blev 60, alltså nu pratar vi lång tid tillbaka, då kanske det inte var
läge att skaffa barn i 40.
Nej, precis. Men idag så är ju inte det alls några problem och det känns som att det är så många som gör det.
Verkligen. Men känner du någon stor skillnad annars i att vara förälder med första barnet och med andra? Man lär sig väl mycket, antagligen.
Ja, alltså det är så stor skillnad. För att första har ju varit där, Amelia fick ju hänga på. På ett helt, alltså på ett annat sätt. Så här, nej, men man trodde man kunde göra så mycket. Man ville ju, man levde ju någon slags vision om att så här, jag kan ha mitt liv precis som innan. Jag kan bara liksom, hon kan haka på. Och det gick. Och sen så får man en till. Och bara, nej, två barn hakar inte bara på.
Men är det, jag undrar också, för att jag förstår att det verkligen är skillnad i att ha två barn.
Ja.
Om man ser till den tid och energi som krävs. Men är det inte skönare också för att man blir lite mer chill? Man är inte lika orolig för att någonting ska gå fel. För att man vet att...
Man har ett över om det händer någonting med andra.
Exakt, jag har i alla fall ett barn nu. Men är det inte så att klyschan om att första barnet blir lite mer strängt uppfostrat för föräldrarna är så oroliga igen. Sen kommer barn nummer två och då vet man att så här, det är allvar men de kommer inte dö bara för att jag kollar bort en sidan.
Ja och nej, för att när man är ung så har man ju ingen aning om alla liksom faror på samma sätt. Du är inte lika medveten om allt skit som händer. Så att på ett sätt så tror jag att man var mer slapp. När man var ung, alltså när man var så pass ung. Jag var ju, hade precis fyllt 20 när jag fick mitt första barn. Och då tänkte man inte, sen så var jag 25 när jag fick mitt andra. Och då vet man ju allt om världen. Yeah. Eller vet man ju inte, men man tror det. Och då är allt liksom så här. Men du har rätt i hela den här biten. Typ så här, ja men lek med vatten inne på parketten och vem fan bryr sig. Yeah. Alltså på det sättet, så här, förr eller senare kommer parketten bli fucked ändå. Det som är så skönt med det här intervjuformatet är att jag tycker att samtalet flyter på ändå.
Verkligen.
Och också så är inte jag så himla noga med så här petitesser att klippa bort vissa grejer. För att jag tycker att det är skönare med ett autentiskt samtal. Jag kan tycka att det blir så här oskönt när det är för mycket klippt.
Ja.
Och också att man hör.
Ja.
Att så här, ja men här skulle det ju varit en tystnad en liten stund. Och det är okej. Så folk är så rädda för tystnad.
Ja, det håller jag med om. Verkligen.
För det blir så här... Åh nej, shit, nu måste jag säga någonting. Vad ska jag säga nästa gång? Men yeah. ibland så kan jag tycka att när man ställer en fråga och blir tyst så säger ju det ganska mycket också.
Verkligen.
Inte bara det här, som när jag frågade dig om barn och det vart så lite...
Ja, vad tror du att tänka efter?
Men man vet inte. Alltså, det säger ju också en grej. Alltså herregud, det är ju inte en liten fråga. Det är inte så här bara...
Exakt.
Ska du köpa påskägg till påsk eller? Nej.
Jag kan gilla att utmana tystnaden. Det låter kanske konstigt, men när jag föreläser ibland så är det samma sak.
Ja.
Jag vet inte exakt hur länge, men det finns väl ett x antal sekunder där jag kan vara tyst och publiken inte tycker att det känns konstigt att jag inte... För man behöver ju sina andrum.
Ja.
Men ibland det är det som att jag tycker om att utmana det, att vara tyst lite för länge och sen köra på. Kanske med lite högre tonläge för att chockera eller få en effekt.
Så kul.
Ja.
På tal om högt tonläge och någon som pratar. Jag vet inte om du såg på Congress Dinner White House correspondent med Michelle Wolf.
Yes.
Alltså det var det,
hon var så bra.
Alltså det var det bästa jag hade sett.
Och
fy fan.
Jag förstår inte ens kritiken. Jag förstår vad det är folk provoceras av, men de visste ju vem de tog in. Hon är ju svincool och det ska vara en roast. Jag tycker bara att det var löjligt att hon fick så mycket kritik.
Alltså, hon fick väl jättemycket kritik för att hon kritiserade, gud vad hon heter, Sarah...
Huckabee Sanders,
ja,
tror jag. Ja, press.
För det hon sa ju, vad var det hon sa? Att hon turn her lies into ashes and then use it as a fire as smoky eyes.
Yeah.
And of course we have Sarah Huckabee Sanders. We are graced with Sarah's presence tonight. I have to say, I'm a little starstruck. I love you as Aunt Lydia in The Handmaid's Tale. Mike Pence, if you haven't seen it, you would love it. Every time Sarah steps up to the podium, I get excited because I'm not really sure what we're gonna get. You know, a press briefing, a bunch of lies, or divided into softball teams. It's shirts and skins, and this time don't be such a little bitch, Jim Acosta. I actually really like Sarah. I think she's very resourceful. Like, she burns facts, and then she uses that ash to create a perfect smoky eye. Like, maybe she's born with it. Maybe it's lies. It's probably lies.
Eller någonting. Yeah. Och folk menade på att hon kritiserade hennes utseende. Man bara, hade ingenting med saken att göra.
Verkligen. Och att hon jämförde henne med hon Lydia i Handmaidens Tale, om du har sett den.
Ja, ja, ja.
Och jag tror att hon kallade henne för Uncle Tom for White Women. Det var ju mer harsh då än det där med Smoky Eyes.
Fast vet du, jag tycker att det är så kul för att om man går tillbaks och kollar på henne, Sarah, är ju att hon har ju själv sagt så här, försvarat alltså, Trump med att så här, men han skämtar, man måste kunna ta ett skämt.
Ja.
Men alltså man såg ju att hon inte kunde ta ett skämt.
Och det var så jäkla plågsamt för... Michelle, visst är det Michelle hon heter? Hon som,
ja, Michelle Wolf.
Hon står ju där framme, och du har ju sett det här då, för de som inte har sett.
Ja.
Och så sitter ju hon Sarah precis typ 2 meter ifrån. Jag kunde känna det tension ända ut i tvn. Det var så jobbigt.
Och
roligt.
Ja, också när de filmade ut i publiken. Och man såg att folk så här, en del... kände ju så här, ja, men en del så här, gud, jag kan inte skratta åt det här, och man såg på dem, och en del alltså kunde ju inte sluta skratta.
Yeah, yeah.
Och det var ju roligt när det var bordsgrannar.
Yeah.
När en hatade det och en tyckte det här var det roligaste.
Yeah. Och också hon, gud vad heter hon, Kellyanne, hon som också har varit nära Trump och har fått väldigt mycket skit för diverse. Hon skämtade på hennes bekostnad också i alla fall och sa någonting om att vore det inte kul om hon bara fastnade under ett träd.
You guys gotta stop putting Kellyanne on your shows. All she does is lie. If you don't give her a platform, she has nowhere to lie. It's like that old saying, if a tree falls in the woods, how do we get Kellyanne under that tree? I'm not suggesting she gets hurt, just stuck. Stuck under a tree.
Jag vill inte att hon ska skada sig, hon ska bara vara fast under ett träd. Och det var ju en diss, men det var inte det värsta man kan få höra. Men hon, hennes, då körde de ju också en inzoomning på henne.
Ja, gud. Men de är ju bäst. De är ju bäst, inzoomningarna.
Yeah,
alltså,
yeah.
Jag tyckte att det var så jävla bra. Alltså det är också en grej så här. Man, man önskar på något sätt att man fick den chansen, men jag tror inte jag hade haft så mycket, alltså så där guts att komma upp där och sen bara stå och roasta. Och sen också,
var kvar där sen.
Alltså det var ju nästan det bästa med hela, att hon gick och sen satte sig ner.
Ja.
Och bara, nu fortsätter vi.
Ja. Och hon var jäkla badass. Men jag tänkte också på det att sen, för det är ju en roll, men det är ju ändå på riktigt det hon säger, och att du går runt där hela kvällen och så här skåla med folk, hälsa på folk, se folk i ögonen.
Tror hon gjorde det? Tror hon var kvar sen? Och
jag tänkte så här, hon drar bara hem. Det här är ett jobb för henne, hon har levererat, sen drar hon. Men jag såg ändå en bild sen på någon nyhetssajt när hon stod och skålade med folk.
Alltså jag älskar henne så mycket, hon är så otroligt jävla cool.
Verkligen. Jag tyckte också det var kul att hon dissade media lite. Att hon sa att ja, men ni förfärar så mycket över Trump och ni pratar om att han gör det här felet och han gör det här felet. Men ni älskar ju honom för ni säljer liksom lösnummer och får klick in på era hemsidor som aldrig förr. Det är verkligen sant.
Ja. Vad tycker du om Trump?
Jag tycker väl om honom som många andra i Sverige tycker. Jag är trött på honom.
Du är trött på honom?
Ja.
Men om man tänker så här politisk åskådning.
Men dels att han är republikan ligger väl kanske inte jättenära mig.
Nej.
Det är svårt. Det är nästan som att hans politik också hela tiden hamnar i skymundan för hans dumma, så här, sexistiska och liksom bara dumma uttalanden och tweets.
Mm.
Så det är nästan som att allt fokus blir på det snarare än det han faktiskt har gjort.
Men han är så jävla gaggig. Ja. Är han inte det? Så du är gaggig. Du så här, hakar upp dig på personligt skit. Ja. Alltså, det är inte där du är här för. Men jag tycker ju att han är vidrig.
Ja.
Alltså det måste jag säga. Men jag har fått mycket så här kritik för att jag öppet har sagt så här, jag kommer inte att rösta på Fi.
Du har fått skit för det?
Ja. Folk tycker att det är helt sjukt. Du kan inte vara feminist och inte rösta
nej,
på Fi. Eller också så här, men ska du rösta på Vänsterpartiet då? Jag har sagt så här, nej det tror jag inte.
Ja,
och folk bara, men gud, vad ska du rösta på? Då har jag sagt så här, nej jag behöver inte säga att det är vem jag ska rösta på. Nej, men man kan inte vara feminist om man röstar alltså liberalt. Så.
Gud, vilken orimlig kritik.
Ja, men jag har tänkt på det att förr så handlade det ju väldigt mycket om det politiska och vänster och så vidare. Nu tycker jag mer att feminism är någonting som måste vara alltså för alla.
Ja.
Och det är ju också så här, det är ju skittråkigt som när vi pratade om att ekonomi måste spela in och så i den grejen.
Ja.
Men jag tycker ju att det är en viktig faktor i jämställdheten att
verkligen. Och det där kan jag också bli trött på ibland när folk ska säga att ja, men pengar är inte så viktigt för mig.
Mm.
Nej, men det är ingen som skulle heller liksom byta bort en lägenhet eller det hus som bor i för att få det sämre. Eller som skulle vilja äta sämre mat eller ha sämre förutsättningar till sina barn. Sen kanske många är grundade i att jag behöver inte mer och det är ju superfine.
Mm.
Men att ha pengar handlar ju inte om att, som någon säger i boken, att åka på lyxkryssningar och köpa massa Ferraris. Det handlar ju om att ha en stabil grund att stå på.
Med frihet, exakt, tänker jag.
Exakt, verkligen.
Faktiskt, man vet ju själv, alltså det är ju klart att det har funnits månader i livet när man har stått och bara övervägt om man ska köpa så här, det billiga margarinet eller om man ska köra på smöret. Men jag tycker så här, alltså bara den här grejen att kunna gå in och storhandla utan att behöva
ångest för det.
Ja, eller kolla liksom alla priser hela tiden. Jag tycker det är jag säger inte att det är allt, absolut inte, men jag tycker absolut att det är en del av att så här frigöra sig ifrån de patriarkala strukturerna som finns, att så här, ja, men jag är kvinna och jag kan göra det här för mig själv.
Eller bara andra saker som, jag menar, det finns ju många, kanske framförallt ensamstående eller folk som inte har kommit in i samhället, att kunna gå till tandläkaren utan att det förstör hela den månadens liksom, ekonomi, eller att kunna gå till frisören om man behöver göra det. Det kanske inte är riktigt lika viktigt som hälsan, men att bara kunna göra sådana saker.
Exakt, men för att man vill också.
Exakt.
Men jag tycker också att det är en konstig grej att man måste dra in just, alltså det är väl klart att det är viktigt vilket parti man röstar på, för mig skulle det vara helt, alltså för mig skulle det aldrig gå att rösta på ett parti som till exempel Sverigedemokraterna.
Nej,
för de står ju för allting som jag inte står, och det gör ju Kristdemokraterna för mig också. Det finns inte nära mig.
Nej.
Men jag kan inte se varför det inte skulle vara okej att rösta på till exempel Centerpartiet.
Ja.
Man pratar ju om att nu att så här, vi har den första feministiska regeringen, men det stämmer ju inte alls
med politiken.
Alltså, också för det första så har vi inte haft en endaste kvinnlig statsminister
fortfarande
i Sverige, och då att våga kalla Sverige för ett så pass jämställt land som man alltså utger för att vara, det tycker inte jag är okej.
Nej. Och jag kan någonstans, jag har respekt för att folk kan ha tydliga och starka åsikter och vara liksom hängivna det. Men jag kan ibland också känna att man kan inte bara lyssna på om någon nu röstar på vänstern. Att känna att det är det enda valet. Alla måste tycka så, annars är man dum i huvudet.
Mm.
Och uppenbarligen så stor liksom, följarskala har de inte. Och det betyder inte att alla andra tänker fel.
Nej.
Det är också i Sverige någonstans där många partier är ganska lika varandra.
Jätte,
så skulle jag tycka det var mer intressant ibland att bara prata om så här, vision. Vart ska vi framåt? Vad ska Sverige vara för land? Än att så här, ja, den här pajkastningen som sker mycket i media, mycket mellan partier, och så är det väl kanske i alla länder. Men jag är lite trött på det. Jag vill prata om så här, vad ska vi göra? Vad, liksom, hur får vi liksom, en bättre skola, en bättre vård? Hur kan vi ta hand om folk som kommer hit?
Strategier.
Ja, liksom. Exakt. Ja. Jag saknar det.
Ja, jag pratade med Fanny Åström häromdagen, intervjuade henne. Hon är ju så här politiskt, alltså politiskt engagerad feminist, eller vad man ska säga. Så hon pratar ju väldigt mycket om feminismen, att feminismen idag väldigt mycket handlar om så här, men vi vill ha lika lön för alla, men inte så här, hur ska vi göra för att komma dit?
Nej.
Att man glömmer bort det här strategiska snacket som egentligen är, ligger i grunden för att någonting överhuvudtaget ska kunna hända.
Exakt.
Och jag håller med, men alltså, är du mycket så här politiskt insatt? Tycker du att det är intressant? Att
jag tycker det är jätteintressant. Sen skulle jag ändå säga att jag har tappat lite. Jag hade ännu mer koll bara för ett par år sedan av just partipolitik. Men jag tycker att det är jäkligt intressant. Och jag håller med om det som Fanny var inne på.
Ja.
Alltså vi vill, de flesta av oss vill lite samma sak. Vi vill att vården ska funka, att skolan ska funka, att vi har ett samhälle som är bra.
Mm.
Men någonstans så måste det också hända, och det händer inte av sig självt, och man måste prata om budget och pengar och sådär. Så jag är med på att det krävs mer än bara att vara idealistisk.
Mm. Men jag tänker också så här, många partier är ju väldigt så här, stängda för att prata med andra partier. Alltså det blir lite så här sandlådenivå på det hela. Om det är någon som har mandat så måste man prata med dem, tänker jag. Vad tycker du om det, att typ alliansen har stängt alla portar till att prata med till exempel SD om någonting?
Just den här tycker jag är klurig, för att någonstans så tror jag att kommunikation är alltid bättre än att sitta för sig själv. Men när det gäller just SD så kan jag förstå att man bara sätter ner foten för att det här är inte, vi kommer inte kompromissa med dem.
Nej.
För att om vi ger någonting så kommer de behöva något tillbaka.
Exakt.
Så jag kan förstå det. Men överlag så tror jag att bättre bara på att vi ska framåt som land. För att det ska hända så måste vi prata med varandra.
Mm. Men jag tänker också så här, om man låter dem hållas för sig själva och aldrig liksom kollar upp på vad de gör, det känns det som de kan göra något så jävla shady och bara lägga fram något helt sjukt. För jag är så himla alltså nojig för att det här valet, att det ska bli deras val.
Yeah.
Och så kommer de sitta på as mycket mandat och kunna göra liksom grejer. Och då har inte någon heller pratat med dem, och då har inte de något intresse av att göra det. Exakt.
Ja. Men så kan det nog vara, för det tyckte jag ändå vi såg redan i förra valet. Att de, ja, men som långt tillbaka har ju de alltid varit de som är utanför etablissemanget. De är minsann de som står på folkets sida. Och de har ju hela den underdog liksom.
Mm.
Det är så de vill vara och uppfattas. Ja. Och det är klart att de fortsätter vara underdog som ingen bryr sig om dem. Så det vinner de ju säkert på. Samtidigt så är det så mycket spekulationer. Det känns som att de vinner på. Gör de bort sig i media får de fler röster. Gör de något bra så får de fler röster. Det går bra för dem. Och det är tråkigt. Men, och jag vill inte heller förenkla hur man löser det. För jag tror att det är svårt.
Det är skitsvårt. Ja, hade det varit enkelt hade det ju antagligen varit löst. Exakt. Men nu sitter jag och Nathalie och löser det här.
Exakt, jag har en lösning nu.
Vi har en strategi för hur vi ska göra.
Men det ska bli jäkligt intressant med höstens val.
Mm.
Jag har kanske inte jättehöga förväntningar på just den här visionsdelen som jag gärna vill. Jag vill att vi ska ha ett land med en stark ledare. Mm. Bara för att vi är en liksom, ja, landet lagom. Så tycker jag ändå att man ska kunna vara den som liksom, okej, fast vi måste liksom prata om de här frågorna. Hur ska vi lösa saker? Att det blir lite mer, kanske fokus.
Mm.
För jag tror att många, som jag ser i alla fall, som sagt, utifrån icke-politisk expertperspektivet, så känns det som att många partier går ju närmare varandra, så som Socialdemokraterna och Moderaterna, när man ser varandra senaste år. Och jag kan uppleva att folk är så rädda att tappa. Så fort det kommer en trend, exempelvis att feminismen är ganska stark i Sverige nu, och då ska alla kalla sig feminister.
Mm.
Och någonstans så blir det ju ingen substans i någonting, för alla bryr sig om miljön och försvaret och skolan och vården, istället för att säga, okej, men det här är våra huvudfrågor.
Ja.
Som ju, det har de ju, men jag skulle vilja se ännu mer då. Det här ska vi verkligen lösa nu istället för att vi ska späda ut och försöka lösa allt på en gång. För det har ju uppenbarligen inte funkat.
Ja, det har ju blivit istället för att alltså, folk håller ju inte sig heller kvar till liksom, de ideologierna som partierna har stått för alltid.
Verkligen.
För nu har det ju blivit en så här, men alltså, popularitetstävling istället. Man åker och är med i Så ska det låta och vinner på det, och så åker man iväg och gör någon liksom debatt och är lite skojig och rolig och sen liksom tar avstånd ifrån frågor som egentligen är en hjärtefråga för ert parti. Och det kan jag tycka är väldigt intressant i sig, hur alltså hur det funkar idag, att det inte faktiskt egentligen handlar så mycket om partiets hjärtefrågor utan snarare om partiledaren och vad den personen gör för skojigt.
Exakt. Och jag kan också tycka att media har en liten eller ett stort finger med i det här spelet. För jag kan tycka att många stora medier framförallt är väldigt duktiga på att de gör clickbaits. De gör det trots att de är stora seriösa tidningar en del. Ja. Och de vill ha sina klick. Och jag kan tycka att det måste vara svårt att vara politiker idag. För även om du säger någonting där det är så tydligt vad din intention är, kan man vrida och vända på det för att få en löpsedel på Aftonbladet, så gör man det.
Ja.
Och jag tycker det är tråkigt, för det förstör så mycket. Vi har ju politiker som inte vågar uttala sig. Och det är inte bara i Sverige utan i andra länder också. Mm. Men folk vågar ju inte säga någonting. Det blir så mycket liksom politikersvar. Jag har ingen kommentar, eller att man pratar runt istället för att svara på en fråga. Och det är så jäkla tråkigt. Och jag tror att folk känner det. Mm. Och folk känner att politiker är inte som vi andra, för de kan inte ens svara på det här.
Nej.
Men hur ska de kunna göra det? För att varenda litet ord ska vidas och vändas på för att få upp en rubrik för att driva lite mer trafik.
Ja, alltså,
det är absolut jättetråkigt.
Det är, alltså, jag tycker överhuvudtaget att uttala sig om någonting idag kan ju vara liksom förödande för alltså karriär och allting. För det kan jag också tänka skitmycket på. Om jag skriver någonting eller säger någonting i podden, då kan det bli så här, men gud, jag hoppas inte att någon
tolkar det här fel.
Exakt, men det gör ju folk alltså, såklart alltid, och så är det ju. Men det är ju inte kul sen när det står i tidningen något helt så här annat, alltså som rubrik.
Ja.
Och man bara, nej.
Och det där är så tråkigt, för att media är så jäkla viktiga, att ha bra journalister som granskar makten och sådär. Det är klart vi ska ha det. Men när det har gått till att även en del seriösa journalister bara försöker få till men en bra rubrik på vilken kostnad som helst, då förstår jag att vi också får politiker som anpassar sig efter det. De blir supermediatränade, och så har det väl alltid varit, men det är på ett helt annat sätt idag än vad det var för kanske 10 år sedan.
Ja.
Och det är trist. Jag läste också om det här med att det är så svårt att hitta unga personer som ska sitta i liksom kommunfullmäktige och så, att fylla de platserna.
Ja.
Och att det kanske blir ett problem framåt för att vi inte har folk som liksom vill ha de rollerna.
Men det är så lustigt, men jag tänker på det här, hur ska man få fler ungdomar att vara så här politiskt insatta?
Ja, vad svårt.
Jag vet, jag ska ha en tjej, Margot Ditt, som du vet om det.
Ja, men gud, jag har kollat på partitempen.
Ja, exakt. Ja. Och där tyckte jag var ett sånt jävla genidrag av henne. Och där kommer jag prata skitmycket med henne om, för jag tycker att det var en så fet idé. Jag tror ju att det är någonting som absolut kommer nå ungdomar och liksom så här, men, ja, vad är det här?
Mm.
Men så tänker jag, det borde ju finnas mer. Jag tycker att det är konstigt att man inte pratar mer politik i skolan. Visst, man hade ju den här valveckan där man skulle liksom läsa sig in på lite parti. Men jag fattar inte att det inte alltid ligger någonstans i bakgrunden. Att man snackar olika politiska ideologier och har med debatter i klassrummet. Där man faktiskt då får känna själv och ta ställning. Och också tycker jag att det är skitviktigt att man blir indelad kanske både i höger och vänster. Yeah. För att kunna så här, kan jag argumentera för det här?
Just det.
Tycker jag det här?
Superbra. Bra idé.
Eller hur?
Ja, men verkligen. Jag tror att det är så mycket som behövs göras. Och också det här med sociala medier. Tror jag kommer ha en ännu större roll nu. För att folk har sett hur det gick för Trump. När han liksom var väldigt stark socialt. Och även Bernie Sanders hade ju en väldigt stark... det var mycket kring honom i sociala medier.
Ja.
Obama och Hillary har också varit duktiga där. För där tror jag att svenska politiker ligger lite efter.
Verkligen. Det märkte man ju också på hennes intervju när hon frågar, vet du vem det här är?
Exakt.
Vet du vad det här är? Och alla bara, va? Nej.
Ja, ja.
Man bara, men gud, ni har ju så många röster att fiska.
Exakt.
Där. Varför är ni inte där?
Ja.
Det är så, men det har ju Annie Lööf faktiskt gjort jävligt bra.
Håller med.
Alltså, för hon är ju så här, hon polar ju med så här Isabella Löwengrip, tar och går och käkar med Margot Dietz och du vet så här, morsar på Bianca Ingrosso. Alltså, jag menar, hon är ju smart strategiskt.
Verkligen.
Jag tror ju att hon har många röster hos alltså deras fanbase.
Jag tror också det. Det är en så här ung kvinna ja, hon har koll på de personerna, hon pratar om miljö. Jag tror det kommer nog
mycket på. Ja, det tror jag absolut. Också så tror jag att hon är, alltså hon är väldigt lättförståelig när hon pratar.
Tydlig.
Absolut. Mm. Och också så tycker jag att hon är ball för att hon väldigt ofta tar liksom det här, sätter ner foten och bara nej, jag står inte för det här som resten av alliansen gör.
Ja.
Punkt. Att hon vågar liksom gå emot, och som nu senast när hon röstade hon röstade för när resten röstade emot det.
Alltså, att det visar någonting.
Ja, men exakt, och då känner jag så här, hon har ryggrad. Verkligen. Alltså. Annie Lööf, hon växer på mig. Det gör hon.
Ja, men samma, jag håller med. Någon som jag blev lite förvånad över, jag, som du var inne på med KD, det är inte mitt parti.
Nej.
Men jag blev positivt överraskad över Ebba Busch Thor på partitempen. Jag har sett henne en gång, det var i Almedalen för kanske 3 år sedan.
Ja.
Hon var väl skarp och sådär, annars har jag inte brytt mig så jättemycket för att det är som sagt inte mitt typ av parti.
Nej.
Men hon överraskade på mig för att hon var så bjussig på sig själv.
Ja.
Och då kommer vi tillbaka till det du var inne på, att det blir för mycket person och kanske blir politik. Mm. Men det här programmet som Margot har handlade ju ändå mycket om att lära känna den personen. Och hon var jäkla, jag tror också hon hämtade en del röster där ändå.
Absolut.
Hon var väldigt bjussig och sjöng med till olika låtar.
Ja,
och
ja, men jag gillar också, jag tyckte hon var den som var starkast i det här sista momentet när man får 1 minut på sig.
Just det. Alltså, sammanfatta sitt,
alltså hon sitt var ju så jävla skarp. Verkligen. Så bra. Nu tycker inte jag kanske att det är så här, nu vill jag rösta på dig. Nej. Men jag blev ändå imponerad av hur hon la upp saker och ändå fick så här. Alltså hon sa 3 grejer och hon drog 3 grejer.
Hon var
alltså
beredd.
Ja, verkligen. Verkligen. Och så sitter ju folk och bara, alltså, jag tyckte ju kanske att Fridolin var så där i den frågan. Faktiskt.
Jag minns inte hans sista sammanfattning precis, men jag minns intervjun i sig.
Ja.
Det var inte dåligt, men han såg inte lika avslappnad ut.
Nej.
Det var inte lika naturligt för honom att sitta där med Margot.
Nej, hur naturligt tyckte du Jimmy Åkesson var?
Ja, det var ännu mer.
Så jag höll på att dö.
Ja. Och Margot är ju jäkligt, hon är ju så karismatisk, hon är positiv, hon är härlig och det känns som någon person som är ganska lätt att liksom connecta med.
Hon är så rolig.
Alltså
så trevlig. Första gången jag har typ träffat henne en gång, hon var ju så här, hej, hon var min chef från mig. Det var hon som signade. Ja, det var hon som signade mig till Familjeliv. Så att vi har ju haft väldigt mycket kontakt så där via mail och så. Sen när vi träffas, hon är ju så här, för när man ser henne så tänker man så här, man kan inte vara så där glad.
Ja.
Men hon är det. Hon är så här,
genuin.
Men hej, det känns redan som att vi känner varandra. Och man bara, men hej.
Ja. Ja, men jag tycker det märks. Jag förstår att hon har blivit så stor som hon är. För det är,
jag tycker att hon är rätt person att ha en, alltså ha den.
Verkligen.
Alltså den här partitempen som hon har. Håller om man med. Inte kollar på den så tycker jag absolut att alla ska göra det. För att alltså, den är ju inte bara till för yngre. För att jag tycker om du vill ha politikers agenda sammanfattad, alltså på en halvtimme, så tycker jag så här, lyssna.
Verkligen, håller med.
Ja.
Och sen måste jag också säga att jag tycker Margot, det är roligt, för det finns ju många influencers idag.
Mm.
Och någonstans, folk har byggt sina egna plattformar, så jag är all for att de bara kör på sin grej. Mm. Men det är också kul att se personer som unga ser upp till, som är så vettiga, som jag tycker att hon verkar vara.
Ja, att man utvecklar det här.
Exakt.
Ja, nej, absolut.
Influencer inte bara behöver vara på ett sätt.
Nej. Nej, men det har ju också varit en diskussion mycket så här, influencervärlden. Jag tänker på många som är så här, men aktiva feminister. Jag tänker typ så här Kissy och så där. Hon ser sig själv, eller lät ju harsh. Hon skriver ju liksom, jag är en aktiv feminist. Tycker du att så här, det är aktivt? Alltså, tycker du att hon är aktivt feministisk? Eller tror
ska jag vara helt ärlig? Ja. Så jag läste ju hennes blogg förr, men det var väldigt många år sedan. Så jag har faktiskt ingen koll på hur hon är idag.
Nej.
Jag vet inte.
Nej, för det är ju mycket så här, ja, men, gör reklam för smink, gör reklam för det ena och det andra. Just jag tänker, det är så svårt för mig. Alltså, hon brukar ju ofta säga så här, jag tycker att man ska se möjligheterna istället som kvinnor har idag att slå igenom på sociala medier, att använda det här mediet som
det.
Liksom,
det håller jag med om.
Eller hur? Ja. Och jag kan bli så kluven till det att nej, det är ju inte aktivt feministiskt att i princip säga till sina följare bara, ni är inte bra som ni är, så här har ni liksom lite rabatt smink på fillers. Och ja.
Ah, okej, det är sådana saker också.
Ja, nu kan jag inte säga att hon exakt, men jag vet andra sådana som liksom sitter och gör då sen i andra videor. vevan är väldigt så här, ja, men feministiskt lagda. Det är en så svår balansgång tycker jag, att vara,
ja,
att göra feminism.
Exakt.
Det är ju det som är det svåra, att vara känns ju så självklart, men att liksom så här,
i
göra
det man gör, ja, verkligen.
Också så där i allt.
Där tycker jag också, jag blir också kluven på grund av just pengafrågan.
Mm, för du gillar liksom pengar.
Ja, exakt. Cash. Nej, men för att kvinnor också, det ska inte vara fulare för kvinnor att tjäna. Nu pratar jag inte om fillers, det vill jag inte uppmuntra till.
Nej.
I onödan. Men att man inte ska få tjäna pengar, att det ska vara fult. Eller att man liksom, du som har den här kunskapen inom vad det nu kan vara, jämställdhet, kan inte du komma här och hjälpa oss? Istället för att, okej, men kan jag få ta betalt då? För att tid är viktigt för alla människor och vi jobbar ju inte gratis.
Exakt.
Så någonstans tycker jag att man måste kunna få tänka så också. Men det är klart att sälja fillers till kids, det är väl kanske inte...
Nej,
det
precis.
Som man kan göra.
Precis. Jag tycker inte, jag är absolut inte för att kritisera andra för vad de gör med sin kropp. Och för mig är det så här, alltså jag bryr mig inte liksom. Du kan vara en feminist och liksom spruta botox tills du dör.
Alltså
det kan du vara.
Yeah.
Sen är det ju inte en feministisk akt.
Nej, i sig.
Precis. Jag tycker man måste liksom skilja på sak och person. Sen kan inte jag förstå behovet av att kritisera.
Nej.
Jag tror inte att det tar oss någonstans.
Verkligen.
I den feministiska
debatten.
Det är
också dumt förklara. Att vara så, men du är ju fin som du är, fast folk vet hur de ser ut, de valde att göra det här valet och det var deras. Men som du var inne på, jag förstår att folk kan känna när det är just, om det är det mycket tonåringar som ser upp till en person, också från företagen som väljer att sponsra någon, att man kanske inte, varför det kanske inte är så relevant ens att sponsra någon med den här typen av skönhetsingrepp till små kids. Det känns inte så nice.
Nej.
Och det, barn har väl inte så mycket pengar heller. Så det kanske är fel målgrupp överhuvudtaget.
Fast man gör det. Alltså gör företag, det. Jag vet att det var något så här, med plastikkirurgi som hade kontaktat typ Egoina eller någonting. Och bara så här, hej. Skulle du vilja göra en bröstreducering? Alltså skulle du vilja göra bröstimplantat?
Ja.
Och vad är det? Tänk om någon skulle kontakta mig och bara, hej, skulle du vilja göra ett litet nose job? Man bara, va?
Ja, oh, gud vad speciellt.
Det är så konstigt.
Men där tycker jag många företag faktiskt kan bli lite bättre. Inte bara så här, moraliskt, men också att hitta influencers med rätt målgrupp. Att man ibland bara springer på tåget för att någon har mycket följare. Istället för att faktiskt tänka till att säga, okej, men är det här relevant för oss att synas här? Så många företag är duktiga. Men ibland ser jag placeringar som jag känner är helt galet.
Men det är så vagt för just att göra reklam via influencers. Det finns ju liksom inga direkta regler för hur man får göra. För det finns det ju om man ska göra reklam alltså via så här gamla medier.
Eller?
Radio, tv eller så. Då finns det ju liksom efter en viss före en viss sändningstid får du inte göra reklam för tobak eller alkohol. Och det finns ju inte, så att det här är ju också så här, det finns ju överallt. Så min dotter som är 8 som sitter inne på YouTube och kollar på, hon får ju liksom reklam via Jockiboi och Jonna och så här, som är helt sjukt bara. Så jag tänker så här, ibland så känns det som att det borde vara mer lagstadgat vad som är okej att sälja genom vilken influencer. Då tycker jag målgrupp och sånt är väldigt viktigt.
Ja. Jag har inte tänkt på just lagstiftningsbiten, men att man ändå tänker till oavsett för att det ska bli rätt, känns som att, jag tror det är på väg att hända, att det pratas mycket om influencer marketing och hur kommer vi kunna göra det bättre.
Ja, men jag tänker du som håller på med PR, du...
Eller framförallt sociala medier är det, men absolut.
Ja, men kör du gör mycket PR, alltså PR via sociala medier så inte...
Tänker du för mig själv eller för de bolag jag jobbar med?
Ja, men de bolagen som du jobbar med.
Ja, men det är mycket marknadsföring just socialt.
Ja.
Och framförallt marknadsföring som alltid tar sin utgångspunkt i sociala medier. Så har ju många kunder utomhus och allt vad det kan vara. Men att vi ändå vill börja i det digitala, för att där ser vi att folk finns. Och
hur mycket kostar det att göra reklam via, via influencers? Tänk, om du bara jämför typ så här, hur många följare ungefär.
Vi kör faktiskt inte, eller vi jobbar inte med influencer marketing på byrån som produkt.
Nej.
Så det jag har koll på det är nog mer för att jag tycker att det är intressant.
Ja, men du har koll.
Jag såg någon siffra någon gång om x antal 100 000 som Kinsa tar för sina blogginlägg. Men hon är också väldigt stor.
Men det är helt sjukt.
Ja.
Det är så sjuka pengar.
Verkligen.
Men hon kan investera på börsen om hon vill.
Hoppas
det är
inget
problem. Ja, men det hoppas jag. Men jag tror att det är många tjejer som jobbar inom influencervärlden som är liksom grymma på...
Kanske. Och även om det inte är specifikt på aktier, så tror jag ändå att de har... När man helt plötsligt börjar tjäna mycket pengar, så behöver man ju ändå tänka till lite kring vad man ska göra med dem.
Ja. Där du inte skattar.
Exakt. Ja, men det finns ju mycket. Allt från folk som köper, liksom investerar i bostäder och allt vad det är. Men Kinsa är ju ett bolag nu. Det är ju spännande.
Ja, gud. Jag bara, säger jag. Bara, nej. Det, men
tycker
bara,
du inte? Eller, alltså,
jo, jag tycker att det är skithäftigt att man liksom går den vägen och att man kör.
Ja.
Men för mig är det så här, när du säger så här, det är så intressant. För mig är det så här, jag vet inte vad jag ska kolla på.
Nej, jag menade mer intressant utifrån att hon började som, vad det nu var, 16-åring.
Ja.
Och gjorde samarbeten till att bara, fast jag behöver inte göra sponsrade grejer åt andra, även om hon gör det kanske också, utan jag ska bygga mitt eget.
Ja, det är fett. Ja, det är fett faktiskt. Men så är det ju, jag gör väl mycket, alltså Isabella Löwengrip, shit vad jag pratar om henne, det känns som att jag är kär i henne.
Jättekär i det.
Men jag bara tänker, hon är ju också väldigt mycket sin egen. Hon kör ju all in.
Jag tror att många bloggare liksom som kanske inte hade väntat sig att bli så stora som de blev, men sen insåg att fast det här är ändå en business, det är klart jag ska köra på det fullt ut. Många är så här kvinnliga företagare som har kommit ur det, tror jag.
Men tror du att det är, för nu har det ju kommit såna här så här influencerlinjer och sånt.
Ja.
Tror du att det är någonting som kommer att hålla i, eller tror du att det bara kommer liksom inte gå så bra för folk som går den linjen?
Jag tror, och nu kan, det jag läste i alla fall när jag kikade på det här, då lät det lite som, jag gick samhällsmedia på gymnasiet, och det lät lite som att den linjen jag läste om i alla fall var som det, bara att de brandade det lite influencer för att det skulle låta kul kanske för unga. Så förhoppningsvis så är det ändå en rimligt bred utbildning ändå.
Men jag tänker, alltså så här, om man ska ha en sån influencerlinje, då borde ju verkligen, alltså, att lära sig om att investera, om att starta bolag. Jag hoppas ju att det är med.
Jag hoppas med det, för det är så viktigt.
Ja, men då har man ju en bra linje. Kanske till och med bättre än många andra som redan finns.
Verkligen. Och gud, jag verkligen vill att det ska komma in på alla program, att man ska lära sig.
Upplever du att branschen ändrades på något sätt efter att liksom MeToo drog igång? Jag tänker man måste vara mer försiktig på ett annat sätt med vad man...
Tänker du i kommunikationen eller på jobben?
Nej, men överlag. Mm. Också PR så på det här
sättet. Jättemycket tror jag. Som sagt, det känns som att jag har levt lite i en oas på jobbet för att det har varit väldigt mycket... Det har varit belyst det här ämnet innan på ett sätt som kanske inte det är på så många ställen. Men absolut, vi har pratat om det ännu mer efter det, och jag ser... Eller jag hör från många vänner som jobbar på andra ställen med också marknadsföring som pratar om att nu har vi haft den här diskussionen på jobbet, det skulle vi inte haft innan MeToo. Också att folk blir mer medvetna, och det skakade ju om.
Ja, verkligen.
Alltså, absolut.
Det är typ det största som har hänt oss på så lång tid.
Det blev så starkt.
Alltså det var ju för jävligt under tiden. Yeah. Alltså, man mådde ju då. Det var som att man bara var instängd i en så här depression när man bara läste allting, och det är inte så att man inte heller visste om det, men när man bara liksom, när alla lyfter på locket samtidigt, det är som att leva i en jävla ångestbubbla, men också att vi har liksom kommit ut på något sätt.
Och jag tyckte det kändes lite som, om du vet, man pratar om så här bilolyckefenomenet, man vill inte kolla för någon ligger och är skadad, men det är som att man kan inte kolla bort.
Nej.
Och så kände jag lite när folk postade berättelse efter berättelse efter berättelse, och till slut kände jag att jag kan inte läsa nu, jag måste ha en paus, för att det är så vidriga saker som kommer ut från vissa håll. Men ändå så bara tar in allting, och modigt måste jag säga också av alla som delade med sig.
Alltså verkligen, verkligen modigt. Den där som jag blev less på i hela den här MeToo-grejen var ju hela den här att man alltid var tvungen att kolla med män. Vad tycker ni om MeToo? Typ så här, varför måste ni fråga Leif Mannerström vad han tycker?
Alltså, har han uttalat sig?
Ja, vad var han sa ju typ såhär.
Jag
var bara han sa, han bara, ja snart får man väl inte klappa en kallskänka på axeln längre. Man bara, nej, fast alltså, om du klappar så konstigt så att hon skulle reagera på det, then don't.
Ja, exakt.
Stay away.
Ja, den där klassiken.
Jag älskar att han, Leif Mannerström är min go-to. Alltid bara, måste vi fråga honom? Alla bara, varför är hon så obsessed i Leif Mannerström? Jag bara, jag vet inte.
Men han har ju också fått mycket skit väl för att han är... Eller?
Men alltså, han har väl fått mycket skit för att han har pratat till kvinnor på ett visst sätt. Väldigt sådär, klappa på huvudet. Och, levt kvar i den här gamla köksvärlden. Ja, jag tänker bara på såhär, har du sett Vår tid nu?
Ja, älskar den.
Alltså det är det bästa.
Det känns som att han är där, tänker du.
Ja, alltså är det den bästa svenska serien någonsin?
Den är jättebra.
Men kan inte du berätta vart man kan se dig och vart man kan hitta dig?
Man kan följa mig på Instagram, Nathalie Eriksson.
Där heter jag där? Nathalie. Ja, men där kanske du också kan säga att du stavar ju inte som de flesta med H.
Nej, utan H.
Exakt.
Det är där jag tänker skillnaden kanske är mellan Nathalie och Nathalie.
Ja, kanske.
Men så det där. Sen så, jag föreläser ju en del. Så jag finns via Talarforum bland annat. Och brukar väl försöka hojta på min Instagram när jag ska prata någonstans.
Ja.
Ja, boken finns lite här och där på Akademibokhandeln och Adlibris och Bokus och sådär. Och sen i sommar kommer ljudbok och podd. Så det är väl det.
Perfekt.
Och min blogg. Jag glömmer alltid bort min blogg.
Nej, glöm inte bloggen. Den
ja. Kanske är som din blogg.
Ja, exakt. Alltid.
Ja.
Ja. Men om man skulle vilja boka dig som föreläsare, kan man göra det?
Ja, allra bäst egentligen är ju att skriva till mig direkt.
Ja.
Så,
föreläser du på skolor och så? Eller
älskar det. Älskar att prata med studenter. Så dels så pratar jag om boken och privatekonomi. Mm. Och sen så pratar jag även om digitalisering och sociala medier.
Perfekt.
Ja.
Vet du vad? Tack snälla
för Tack
att du
själv.
Ville komma hit. Det har varit så kul.
Tack. Ha det.
Mm. Hej då.
Hej då.
Det avsnitt som dessa som jag startade Kvinntervju för. Viktig information från kvinnor till kvinnor. Jag hoppas att ni lärde er lika mycket som mig. Var du sugen på att lära dig mer? Gå med i Facebookgruppen Aktier för nybörjare tjejer. Feedback på avsnittet kan du lämna på Kvinntervjus Instagram som heter Kvinnstagram. Glöm inte att prenumerera och recensera.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
How would you like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.